I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Och han sa då att han har vetat om mig hela sitt liv. Han har inte vetat om jag var en pojke eller flicka eller om jag levde eller om jag var i Kilens eller var jag var. Han bara visste att han hade fått ett syskon liksom.
Man kanske inte vill erkänna det heller för sin tjej att man sitter och onanerar med en kondom. Så det är ju så att det finns många olika alternativ. Han kanske har, jag vet inte, han kanske fyllt dem med vatten och lekt med dem. Vi vet ju inte, det är det.
Men under de senaste 3 åren har han liksom blivit riktigt elak. Han skriker och klagar när maten inte är klar och liksom rent ut sagt elak, styrpappa. Tjo, du lyssnar på avsnitt nummer 25 och podden Honey and the Bees. Den här veckan har jag med mig Aiste som ska hjälpa mig med podden. Hej Aiste!
Hej!
Du har ju varit här tidigare och du har ju hjälpt mig med podden tidigare också.
Ja.
Hur känns det?
Det känns jättebra.
Ja, gud. Men du, vi har ju inte bara, det är inte bara du som ska hjälpa mig utan även Helin som inte har varit här tidigare. Hej Helin! Yes.
Hej hej!
Hur känns det att vara här idag?
Lite nervöst, men supertaggad. Det ska bli jätteroligt detta.
Men då sa du, kickar vi igång detta? Ni vet ju vad vi ska ta upp idag i podden.
Ja, vi har en gäst som ska berätta om att hon förra veckan för första gången fick kontakt med sina biologiska syskon från Chile. Men det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig.
Nej.
Och så ska vi även prata om elaka styrföräldrar och kondomer som misstänksamt försvinner.
Åh, herregud. Ja. Vi sitter ju här i mitt sovrum och vi har ju sängbord här precis bakom er. Ja. Vi behöver inte titta på vad den innehåller. Åh, gud. Ja, jag tycker faktiskt att det är dags att presentera vår gäst här idag. Välkommen hit, Anna.
Tack så jättemycket.
Anna, jag vet att du är lite nervös idag, men du behöver inte vara nervös för du ska berätta om någonting som är väldigt intressant och som jag själv kan koppla till. Förra veckan då fick du kontakt med dina biologiska syskon i Chile.
Precis.
Mm. Vad hände? Vill du berätta lite hur det är? Ja. Alltså, vad är bakgrunden?
Alltså, jag blev adopterad som liten och jag kom till Sverige när jag var 4 månader gammal. Alltså i min familj så har det alltid varit väldigt vi har varit väldigt öppna med att jag är adopterad och mina 2 småsyskon också adopterade. Det är väldigt öppet liksom. Det har alltid varit öppet. Det har inte varit något hysch-hysch liksom.
Nej.
Så jag har liksom alltid velat söka mina rötter i Chile då. Och jag är inte den som precis så där har liksom känt mig försummad av min identitet och mitt liv och sådär. Utan jag har mest känt saknaden av att känna det här, vad säger man, familjebandet. Alltså att man ser någon som ser ut som en själv. Man ser någon som har samma intressen. Sådär. Så det var kanske 2008-2009 någonting. Så sökte jag då kontakt med min mamma i Chile först och främst.
Men hur får man liksom kontakt med ens föräldrar som inte har funnits med i bilden sedan man var 4 månader?
Alltså mina föräldrar hade fått massa adoptionspapper då från adoptionen. Mm. Och där i så stod det då min mammas namn.
Din riktiga mamma liksom?
Precis, min biologiska mammas namn. Så jag började ju söka på internet efter hennes namn på Facebook och alla möjliga ställen. Men det gav liksom inget svar. Men så av en ren slump så kom jag in på någon släktforskningssida.
Mm.
Här är en svensk släktforskningssida. Och då fanns det då en man som bodde i Stockholm. Som höll på med släktforskning i Chile då. Och han var gift med en chilenska. Så då tänkte jag att nej, men han måste ju veta hur man går tillväga. Liksom. Mm. Så att jag kontaktade honom då och gav all information jag hade. Och han skrev då tillbaka att han skulle kolla och fixa och sådär. Sen efter några dagar, så det gick, allting gick väldigt snabbt, så skrev han att nu har jag hittat en adress till din mamma. Men vi måste kolla lite till för att vara säkra, för att vi kan inte bara så där springa in och säga hej. Så gick det någon dag till och så sa han vi hittar hennes bankkonto här i Chile då. Och jag har lyckats få ut från banken hennes adress.
Mm.
Och så småningom så fick vi då kontakt med henne.
Mm.
Det var några från socialen då, socialtjänsten i Santiago då, som gick hem till henne och skulle då försöka prata med henne.
Och detta är när du är i Sverige?
Ja, mm. Precis.
Du är hela tiden i Sverige?
Ja, jag är hela tiden i Sverige. Jag har inte varit tillbaka till Chile faktiskt. Nej. Alls överhuvudtaget.
Nej.
Och de sa då, den här socialtjänsten sa att det är ett väldigt farligt och väldigt fattigt område som hon bor i.
Mm.
Så att de fick vänta på rätt tidpunkt till att gå dit. Så att de var två stycken som kunde gå dit tillsammans. Liksom.
Mm.
Mm. Men de gick dit och så träffade de min mamma som blev överlycklig. Och hon sa då att hon hade saknat mig hela sitt liv. Och hon tackade verkligen liksom Gud. Jag tackar verkligen Gud att han har fört oss samman. Och jag har själv försökt att söka efter dig. Men på grund av att hon varken kan läsa eller skriva.
Mm.
Så har hon liksom inte kunnat det.
Mm.
Så när jag fick kontakt med henne så ställde jag ju såklart frågor om vad hände.
Men hur fick ni, alltså hur började ni prata? Liksom?
Ja, alltså
på vilket sätt? Alltså, så är
den här socialtjänstkvinnan, hon hjälpte min mamma att öppna en Facebook-sida.
Okay.
Så att min mamma och hennes släktingar då, de gick in på den här Facebooken och pratade med mig där.
Mm.
Och då pratade vi
spanska.
Ja, precis. Mm. Jag kan inte prata spanska, men jag använde mig av Google Translate.
Mm.
Och då av vänner som kunde spanska. Så att det var så vi fick liksom, eller vi startade vår kontakt liksom.
Mm.
Fick du någon förklaring på varför hon adopterade?
Ja, hon berättade för mig då att hon hade blivit våldtagen. Att det hade varit väldigt traumatiskt för henne. Att hon ville ha kvar mig. Men att min pappas fru då, alltså inte hon då, utan en annan fru. Att hon hade försökt matförgifta henne och skada henne. Så att det skulle bli liksom en abort. Så att jag inte skulle födas.
Mm.
Men så blev det inte då.
Nej.
Så att när jag pratade om min pappa, när jag frågade frågor om min pappa och sådär, så blev hon alltid liksom lite kall och sa nej, men han är väldigt kriminell och han är väldigt så, han är ingen bra människa, så det är ingen idé att vi liksom pratar om honom. Och så frågade jag då om han hade några barn, och det var samma sak med dem, när de är väldigt kriminella och drogpåverkade och det, nej.
Mm.
Liksom så väldigt sådär kallt, och väldigt korta svar fick jag liksom om det.
Men tänkte bara, förlåt, men vet din pappa om att du existerar, eller är det...
Ja, han vet om att jag existerar.
Mm.
Så ja, så sen dess har vi haft kontakt helt enkelt. Och 2010 så fick hon en son, en halvbror då, fick jag. William heter han, och är 6 år gammal. Och sen i med den här kontakten med henne så har jag ju fått kontakt med mina mostrar i Chile och deras barn, alltså mina biologiska kusiner och sådär, som alla har velat lägga till mig på Facebook och skriva med mig, och är väldigt glada allihopa liksom. Så jag har haft kontakt med dem nu ju i många år. Jag har ju liksom aldrig kunnat prata ordentligt sådär med dem, men eftersom jag inte kan spanska då. Men så nu då förra helgen, så en av de här kusinerna då, hon gick in på min Facebook och taggade en kille på mitt foto.
Mm.
Och så skrev Ella Estu Hermana, alltså hon är din syster.
Mm.
Och då blev jag liksom, va? Vad menar hon? Liksom. Så jag bara svarade så här, frågetecken, frågetecken liksom. Och då så skrev hon då att han är din bror från din pappas familj då, sida då.
Mm.
Och då började han och jag direkt då såklart och prata på Facebook. Och ja, det var, alltså det var jättekonstig känsla.
Mm. Så om jag avbryter dig lite bara, så du fick tag på en man här i Sverige som är tillsammans med en chilenare som har koll på det här med släkt. Mm. Och via honom fick du hjälp med att hitta din mammas bankkonto och hennes uppgifter.
Precis.
Och via liksom nätet så har ni börjat liksom lära känna varandra och prata med både din mamma och hennes släktingar.
Ja,
och så har släktingarna liksom väglett dig till dina biologiska halvsyskon från din pappa.
Precis. Mm. Och jag har ju frågat flera gånger, men hon har aldrig velat säga någonting om mina halvsyskon på min pappas sida då. Mm. Mm. Så att hon taggade min halvbror då, det var väldigt chockande för mig. Och han sa då att han har vetat om mig hela sitt liv. Han har inte vetat om jag var en pojke eller flicka, eller om jag levde, eller om jag var i Chile ens, eller var jag var. Han bara visste att han hade fått ett syskon liksom.
Mm. Mm.
Nu när jag fick kontakt med min bror så fick jag ju också en helt ny historia av vad som hade hänt. Och min bror då, David, som jag mest har pratat med, han berättade då att min mamma var nanny hemma hos dem då. De var grannar, så hon var grannnanny. Och jobbade där och tog hand om barnen. Och han sa att, som jag minns det, så hade din mamma och min pappa, eller våran pappa, de hade liksom ett förhållande. Och sen så har hon då blivit gravid. Och i samband med det här så ringde jag då till min mamma i Chile. För att fråga om historien en gång till då. Så jag kunde liksom lägga ihop det till en historia. Istället för att det skulle vara två olika historier. Mm. Och då så sa hon att det var hennes mamma då, min mormor. Som hade tvingat henne att lämna bort mig till adoption.
Mm.
Eftersom att min mamma då var minderårig. Hon var ju bara 16 när hon fick mig.
Mm.
Jaha.
Och hon sa att det var väldigt traumatiskt. Liksom. Hon skickades till nunnehem i Chile.
Mm.
Där man då ska vara och gömma sin graviditet.
Mm. Jag tänkte om det handlar om att hon inte var gift och sådana grejer. Mm. Det kan vara mycket sådana saker som ligger kvar.
Ja,
att det ska finnas någon status på det
hela. Precis, och det fanns det säkert också på den tiden. Men framförallt så var det att hon var minderårig.
Mm.
Och han var ju redan gift.
Ja, jo, det
han hade ju redan
men berättade hon igen då att hon hade blivit våldtagen av din pappa?
Hon har sagt att det var liksom mot hennes vilja. Hon kan ju säkert ha varit i en situation där hon kände inte visste vad hon skulle göra. Alltså jag menar, hon är nanny där. Och,
precis, ja. Så under liksom svåra förhållanden.
Det är konstigt när man har... Alltså jag vet inte hur gammal din far är, men jag kan ju tänka att han i alla fall är 20 år äldre när det hände.
Han är
ju så det är mycket äldre. Det här med vem som står i maktpositionen också, om man säger så.
Mm. Ja, precis.
Mm. Fick du någon tag på din pappa?
Nej, änsling har inte fått tag i honom så att jag har pratat med honom. Min bror har kontaktat honom nu då och sagt att nu har vi fått kontakt med Anna och vi är jättelyckliga. Och hur ställer du dig till detta och vill du ha någon kontakt med henne och sådär. Och då hade han sagt till min bror då att han vill ha kontakt med mig. Men han är jätterädd för sin fru.
Jaha. Mm.
Och hans fru är tydligen väldigt svartsjuk och vill inte att han ska ha någon kontakt med varken de barnen i Chile eller mig. Så han sa att jag kan inte ha en kontakt med Anna förrän den dagen hon är här i Chile. Så jag kan komma och träffa henne.
Mm. Men känner du dig mer hel nu när du har fått kontakt och när du har liksom försökt åtminstone lista ut historien?
Ja, absolut. Jag känner liksom en stor lättnad. Jag kan inte säga att jag har känt en stor saknad sådär. Och att jag har känt mig ohel eller vad man säger. Men jag känner en stor lättnad och har kunnat pussla ihop de olika bitarna. Davids mamma berättade för honom också nu i samband med detta under veckan. Att min mormor då hade försökt få henne till att adoptera mig. Så att jag då skulle finnas kvar i Chile och finnas kvar inom familjen. Men det hade hon ju såklart inte velat då. Och det är ju inte så konstigt.
Men vill du åka tillbaka till Chile och träffa din familj? Jag tänker, ja, i och med att din pappa har nu har lämnat det beskedet att han kan tänka sig att träffa dig, men att han inte kan ha en längre kontakt med dig på grund av sin svartsjuka fru.
Ja, absolut. För mig så känns det största för mig känns att det är att få träffa mina syskon.
Mm.
Och jag vet inte varför jag har den känslan i mig, men jag tror det har att göra med att mina föräldrar här är mina föräldrar liksom, och jag har inte haft någon saknad av mina föräldrar på det viset att jag saknar mina föräldrar, alltså, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Det känns som att jag har mer kärlek för mina syskon än för min mamma. Det låter jättekonstigt, men
Nej, men jag förstår det, Anna. Tack så jättemycket, Anna, för att du är här och för att du delar med dig av detta. Det är väldigt fint, verkligen. Och man blir berörd av sådana sanna historier. Men hörni, tjejer. Vi ska fortsätta prata om föräldrar och den inriktningen, liksom. För det har kommit ett inlägg till gruppen Honey and the Beast nu den senaste veckan. Från en tjej som lever då med sin mamma och syrpappa. Och de har bott tillsammans i cirka 13 år. Men under de senaste 3 åren har han liksom blivit riktigt elak. Han skriker och klagar när maten inte är klar. Och liksom rent ut sagt elak man eller styrpappa. Och dottern har pratat med sin mamma om detta. Men mamman vill liksom inte eller har kunnat göra någonting åt saken. Och jag tänker, ja, vad tänker du, Helene, om vi kan börja med dig?
Jag kan säga det, jag har ju faktiskt läst både då inlägget om igen just för att få ett litet uppfattning om hur faktiskt situationen ser ut. Och jag själv har ju inte haft några styrföräldrar, så jag kan inte riktigt säga min egen upplevelse. Men utifrån vad jag uppfattade som så är det ju faktiskt så att det jag tycker är att om hon har pratat med sin mamma och hennes mamma konstaterar det att hon faktiskt inte orkar ta upp det för att hon orkar inte bråka, så skulle jag säga att det är faktiskt ett tecken på att den här mannen håller faktiskt på att börja knäcka henne rent psykologiskt.
Mm.
Och sen är det lite det att eftersom jag inte själv förälder kan jag heller inte riktigt poängtera ut det, men just det här faktum att hon kanske ska ställa frågan till sin mamma vad hon och hennes lilla syster får för uppfattning om hur män ska behandla dem i deras relationer utifrån att hennes mamma faktiskt sitter och tar de här grejerna från styvfarsan.
Mm.
Sen är det ju så att det är kvinnojouren och det är nära och kära man kan ringa till och prata, och att hon faktiskt påminner mamman om detta, att det finns människor som vill hjälpa henne om det är så att det skadar henne psykologiskt. Men så jag själv hade ju som sagt aldrig kunnat stå emot om jag hade sett min styrpappa behandlar min mamma så här, eller om det hade varit mina vänners pojkvänner. Alltså det är, oavsett vilket så handlar det om att han liksom misshandlar henne psykologiskt, och det är inte bra.
Nej. Aiste, vad hade du gjort om din styrpappa hade liksom börjat bete sig så?
Ja, alltså det roliga är att jag har ju varit med om detta precis, och min mamma precis lämnat min styrpappa just av denna anledningen. Men det var mest att han var elak mot mig. Och ja, jag har vuxit upp med honom och vi har aldrig kommit överens, verkligen aldrig. Och nu på senare åren så har han betett sig dåligt mot min mamma också. Och jag känner så här att alltså hon borde verkligen först och främst prata med sin mamma och se vad hon tycker om saken och vad hon vill göra, om hon vill stanna kvar med honom eller om hon vill skilja sig. Sen tycker jag det är väldigt viktigt att de måste tänka att de i alla fall är 2 stycken. Jag tycker hon ska backa sin mamma och försöka sig emot så mycket hon kan. För 2 är alltid starkare än 1. Det kvittar om han är pappan i familjen. De kan ändå kämpa emot det tillsammans. Så på det sättet så tycker jag det är väldigt viktigt att jag tycker hon ska lägga sig i deras bråk. Och vara på mammans sida, för ingen ska må dåligt. Och speciellt inte i en familj liksom. Så det känner jag.
Men om mamman är liksom nära på att gå sönder av det här, vad kan dottern göra, tror ni?
Alltså jag hade nog försökt att prata med styrpappan själv också.
Mm.
Kanske inte rakt ut, varför är du så elak? Men liksom försökt, har du tänkt på hur du behandlar mamma ibland? Eller jag ser att mamma är lite ledsen. Har det hänt någonting? Alltså uppmärksamma det lite på något vis. Så att han kanske också får en liksom, oj ja, det kanske, kanske inte var snäll när jag sa så, eller det kanske var onödigt.
Men jag håller med om det, Anna. Det var lite som jag tänkte där, att om de har haft en vettig relation innan så känns det också som att det kan ju vara något helt annat som påverkar honom. Så har hon en bra relation med han så finns det ju möjlighet, precis som du säger, att man snackar med honom.
Det kan ju vara att han mår jättedåligt av någonting och så liksom agerar utåt
Ja. Men jag tänker under 3 år är ganska lång tid. Då ska man ens behöva lägga sig i vuxnas bråk, om man säger så. Eller föräldrarnas bråk.
Men det är, alltså, alltid när det är bråk i en familj så går det ju ut över alla. Mm. Även om det bara är föräldrarna som bråkar så påverkar det ju hela familjen. Det kommer ju, det stannar ju inte mellan dem. Så även, fast det är, hon skrev ju att deras småsyskon inte blir påverkade av det. Alltså han är inte taskig mot dem. Mm. Men när man ser sina föräldrar
bråka. De ser
bråka,
ju ändå.
Ja, precis. Det är det som...
De påverkas indirekt.
Ja,
precis.
Men ska man ens behöva ta så mycket skit?
Men det är lite vad, när känner hon att det är nog? För det är, alltså, det är mellan sagt 3 år bara psykologiskt. Men, och som sagt, visst, han kanske inte har lagt händerna på henne när han kommer med blommor och ber om ursäkt. Men det är som sagt just hur länge vill hon att det ska fortgå? Hur långt kan han gå innan hon verkligen säger att nu
du
är det nog?
Du också på det hur det. Långt mamman själv liksom, alltså, tycker att det är okej.
Okay. Ja, men precis. Det är det jag menar att...
Ja, men ska man börja prata med mamman först eller pappan, tycker ni? Eller,
jag tycker man ska mamman. Ja, precis.
Absolut.
Så man pratar med mamman och så försöker man backa varandra.
Ja.
Och funkar det inte så får man gå till pappan också.
För det är väldigt svårt för mamma kanske stanna just för att de har barnen tillsammans. Mm. De har byggt upp ett liv tillsammans. De bott tillsammans i 13 år. Mm. Det kan man inte, man kan inte bara flytta ifrån det.
Nej, så det är väldigt svårt att bara kasta iväg
precis.
Det.
Så jag tror det är därför många stannar i sådana relationer. För man har byggt upp ett helt liv. Man kan inte bara gå och packa sina väskor och gå. Ja. Liksom.
Och sen... jag levde i ett våldsamt förhållande. Och jag stannade alldeles för länge på grund av vår son.
Ja.
Anna, du har barn. Får man jag glömde fråga dig i början, hur gammal är du?
Ja, jag är 28 år.
Oh, okej, okay. Jag trodde du var typ 22. Ja. Okej, okay, så du har varit med om det här liksom?
Ja, precis. Och jag stannade, jag liksom tänkte hela tiden, nej men det blir bättre. Och det är bättre att min son har bägge föräldrarna och att vi är tillsammans. Och
det löser sig liksom.
Det löser sig, det blir bättre imorgon och så vidare, men... Det blir kanske bättre imorgon, men söndagen efter igen så är det är vi tillbaka igen.
Sen är det ju också det som sagt, just att om du har varit själv i det så vet du ju det, att man blir ju till slut, alltså just att du, eftersom du psykologiskt inte orkar längre så är det ju det som händer, att man hamnar i en helt annan position utifrån sin partner, för partnern har en kontroll över en.
Precis.
Så det är som sagt, det är därför jag förstår det här med att hon är så frustrerad på sin mamma, för att det är ett typiskt tecken på det, att mamman är ju...
Och jag krossad personligen inuti. Behövde en ganska så stor händelse.
Det är svårt att ta upp liksom.
För att... Jag skulle inse att nu går det inte. Så jag behövde ha den där stora händelsen som fick mig att sticka. Liksom.
Det är ju viktigt att man liksom går ifrån sådana förhållanden. Både när det gäller psykisk misshandel men även fysisk misshandel. Det finns liksom ingenting som är bättre, tycker jag. Jag tycker det är viktigt att man...
Men sen, jag tycker hon ska fråga sin mamma det här med, om det hade varit så att vi hade varit tillsammans med män som hade betett sig så här, hade du tyckt att det var okej? För just för att liksom, inte för som sagt pusha hennes mamma till det, men jag tror att mamman, hon behöver få lite frågeställningar om sin relation på ett objektivt plan, och just att jämföra det med andra, för att kanske då förstå om hon, det är som sagt, om hon är så pass nedtryckt att hon inte vill börja bråka för hon tycker det är jobbigt, så är det sagt i så fall där man ska börja. Att börja se hur hon reagerar på just sådana saker.
Precis, Helene. Jag håller med dig där, Helene. Men jag tänker så här, om tjejen i inlägget vill hjälpa sin mamma och inte vet liksom hur hon ska börja, så kan hon ju alltid ringa kvinnojour och fråga kanske hur hon kan stötta sin mamma. Precis. För där finns ju personer som arbetar med detta dagligen och kommer säkert kunna liksom ge henne råd och tips. För att prata om någonting helt annat, tjejer, så har det kommit ett annat inlägg till gruppen Honey and the Bees. Den här gången så är det en tjej som har skrivit till gruppen och är lite förvirrad. Hon skriver så här, eller om jag ska formulera om det hon har skrivit, så säger hon att hon och hennes kille är tillsammans. Men de bor inte ihop och hennes kille festar ganska mycket, så de sover inte alltid med varandra. Och bredvid sängen så finns det en byrålåda och där brukar det alltid ligga liksom 2 kondomer. Men en dag så tittade hon i lådan och där fanns det bara 1 kondom. Och hon blir liksom så här, tveksam. Hon tänker, har han gett det till en vän eller har han använt det? Är han otrogen eller vad är det som händer? Vad hade ni trott? Vad hade du trott, Anna? Om du inte hade hittat 2 kondomer i byrålådan som det brukar ligga.
Ja, liksom. Alltså jag hade nog gått bananas ganska snabbt liksom, och tänkt vad 17 har en här. Men samtidigt hade jag hade nog varit för feg för att konfrontera honom faktiskt. För att jag hade nog tänkt att varför skulle han tala sanning? Vem säger ja, jag har varit otrogen. Det är ju inte så jättemånga som gör det precis.
Men vad hade du gjort då liksom?
Jag vet inte vad jag hade gjort.
Hade du bara, ja, den är borta?
Nej, nej, såklart inte. Jag hade säkert gått och grubblat på det en evighet.
Och skrivit till henne.
Det är ja, precis. Jag hade skrivit i gruppen, vad ska jag göra, tjejer, hjälp mig.
And the bees always there. Men
Helene, du verkar vara så himla stabil och lugn. Hur har du hanterat den här situationen?
Ja, alltså... Jag är ju lite sån här att det är precis som det här förra inlägget, att det här framkommer vissa grejer som för mig är viktigt att veta. Alltså det framkommer inte vissa grejer som är viktigt att veta. Det är ju lite det här, hur länge har de varit tillsammans? Mm. Snackar vi 3 månaders relation? Pratar vi flera år? Och jag kan ju känna, beroende på hur lång tid du har haft, så ska ju såna här saker inte vara svåra att ta upp i en relation. Mm. Så här. Men ja, alltså... Det är ju det här liksom, som sagt, vet hon det att han är alltså ute och festar väldigt mycket, de sover inte ihop, och såklart man som sagt som tjej runt och kanske då är lite orolig för att det kan hända någonting, man vet aldrig. Och det är ju som sagt, hon kan bara slänga fram det rätt och fråga vad har de tagit vägen. Utifrån inlägget så verkar ju som sagt just det här med att om hon har snokat, så är det ju det att hon måste ju på något sätt ha sett de här ställen innan. Han måste ha öppnat den här lådan för henne. Så det är lite det att om hon skulle för sig fråga det, så tror jag inte riktigt att han hade sagt att hon snokar om den lådan är så offentlig så hon vet att kondomerna har legat där i.
Men hon kanske har snokat en gång innan också.
Jag tror det är sant. Och det är som sagt, jag menar att inlägget ger inte så himla klara tydliga svar där. Men jag själv skulle ju som sagt... Om jag hade velat vara sneaky för min pojkvän utan att han misstänkt mig, så hade jag ju sagt det att älskling, jag har sett de där 2 kondomer, liksom, vi ska inte använda dem ikväll. Liksom, eller något sådär. Alltså, man kan lägga fram det lite så. Säger han då när de är borta, så kommer man ju automatiskt in på ämnet, var har de tagit vägen?
Ja, precis.
Men det är bara en kondom som är borta.
Ja, okay.
Ja. Nej, men, ja, men sagt, det har du helt rätt i. Jag hade nog försökt lägga fram det lite sneaky, inte rakt ut. Har du då tagit en sådär, utan lite... Ja, ska vi kanske ta och använda en kondom för en gångs skull?
Så, liksom.
Ja. Vad känner du? Hur känner du kring det här inlägget?
Ja, men jag är så... Alltså, hade jag haft en pojkvän för det första och han hade saknat en kondom i lådan som vi inte använder, så jag hade nog sagt till honom direkt. Jag skäms inte för att snoka och jag skäms inte för att fråga, men å andra sidan, det som Anna sa innan, att det finns egentligen, vad kan han säga? Antingen så kommer han ljuga eller så kommer han säga något annat, och jag vet inte vad, om han ljuger eller inte, för han kan lika gärna säga att jag gav den till en kompis eller jag slängde den. Jag vet inte om det är en lögn eller om han talar sanning, så egentligen så kommer
han inte så lätt svar. Sen så är det så lätt för han att lägga över skulden på henne själv, eller på mig själv, om det var min situation, att varför snokar du mina saker, varför litar du inte på mig, och så blir det stora bråk kring det istället också.
Ja, men vilket alternativ tror ni är mest troligt här, att han har gett det till en vän eller att han är otrogen?
Det är det att vi vet inte riktigt hur länge de varit ihop. Och jag kan inte svara det, för har de bara dejtat i 3 månader? Ja, det kan vara så att han har sex med någon annan. Har de dejtat i 3 år så...
Kan han kanske ha tröttnat och haft sex med någon annan? Så.
Yeah. Som min mamma sa igår när vi tog upp det faktiskt. Hon bara, ja, han kanske faktiskt onanerar med kondom. Det vet vi inte.
Ja, precis.
Så och det är så många män är ganska... Okej, förlåt om det är några killar som lyssnar på den här podden just nu. Men just det här faktum att män har väldigt stor stolthet i sina kön. I många fall. Så det är det att man kanske inte vill erkänna det heller för sin tjej att man sitter och onanerar med en kondom. Det är, så det är så att det finns många olika alternativ. Han kanske har... Jag vet inte, han kanske fyllt dem med vatten och lekt med dem. Vi vet ju inte, det är det.
Nej, alltså jag tycker väl att... Alltså, jag vet inte, men det är återigen, hur länge har man varit tillsammans? Mm. Har man varit tillsammans ett tag så vågar man nog fråga ut, om man bryr sig inte om att snoka. Jag hade bara sagt, ja, klart jag snokar.
Alltså, ja, eller var min tjejkompis behövde en kondom. Jag har vetat att du har haft dem, så tänkte ta en, men... Den var borta liksom.
Den här tjejen, ska hon liksom dumpa honom utan att konfrontera honom? Eller ska hon bara vara tyst? Alltså det är skitstört.
Alltså det känns ju jätte... Vad heter det? Orättvist mot honom. Alltså just det här att hon bara dumpar honom.
Han måste ju ändå få förklara sig.
Tänker han inte gjort någonting liksom.
Men jag tycker också att hon ska utgå från det värsta. För det ska man alltid göra. Alltså förlåt, men man måste göra det. Och jag tycker hon ska prata med honom.
Vi var glatt överraskade i alla fall.
Ja, men precis. Men så det inte blir dåliga nyheter som hon inte är beredd på. Så hon ska i alla fall förbereda sig för att han kanske har varit otrogen. Liksom. Jag tycker det. Och så ta ett snack med honom.
Ja.
Eller fortsätta kanske snoka på andra.
Ja, eller hur?
Ja, Facebook.
För att se ifall han gör bort sig någon annanstans. Ja.
Men hon kan ju fråga hans killkompis också. Ja, för han går ju ut och festar med dem. Han går väl inte ut själv, tror jag inte. Och då kan hon ju fråga dem, bara, har han gått hem med någon tjej? Och de kanske inte heller talar sanning, men man kan i alla fall fråga.
Men du kan han bli skitarg, känner jag.
Ja, ja precis. Jag var frågad om mina kompisar och mig. Och,
det kan också bli fel. Och
det är sant. Nej, jag tror det är bättre att hon tar det liksom med honom.
Mm.
Och sen så hur, om hon vill ta det direkt eller om hon vill lägga fram det lite snyggt. Så som Elin sa innan. Liksom.
Lägg fram det snyggt. Lite snyggt. Men
liksom, inte too obvious vad du vill få ut av det. Men, och som sagt, just det här man ska ju ha ärlighet i sina relationer. Alltså det är det så att hon verkligen känner att det här är det största problemet, så skulle jag säga, då går du iväg från den relationen för din egen skull. Alltså just det här med att du känner inte att du litar på den här människan. Nej, det är det handlar om.
Är den här lådan så pass offentlig som Helene påpekade, så kan man ju säga så här att ja, men du, jag höll på att ta ut en kondom, men jag såg bara det fanns en. Bara den andra. Alltså, det behöver inte vara att fan, din jävla idiot, var
han kondomen? Alltså, man vet inte, har han bröder? Alltså, det kan ju vara att de har varit hemma och bara, jag behöver en kondom, brorsan, liksom, och tatt den. Det vet man inte heller. Alltså, det är sagt, så det är det att alla möjligheter är öppna, och jag är sån att jag skulle aldrig misstänkt min kille direkt. Nej. Alltså, jag hade sagt det, älskling, varför saknas det en kondom? Liksom, är det Kalle eller de andra killkompisarna till det som använt det? Liksom, vad ska
Så tjejer, vi är då ganska överens om att och samlad råd blir att man får ju hitta ett bra sätt att fråga rakt ut.
Ja, precis.
Det är dags att avsluta podden tyvärr, och vi brukar faktiskt avsluta podden med lite skönhetstips. Anna, har du med dig någonting till oss? Jag ser att du är väldigt finsminkad. Och jag tänkte fråga dig, är det din riktiga ögonfärg eller är det
liksom? Ja, det är mina riktiga ögon.
Vad fina, jättefina.
Tack så mycket. Jag har gröna ögon.
Hon har gröna, Anna har gröna ögon, för er som lyssnar. Det ser ut som så här...
Lite olivfärg, det skulle jag säga.
Ja, alltså jag tycker att den färgen brukar man få via linser. Så därför jag frågade. Men jättefin, Anna.
Ja, tack så mycket.
Så vad har du för tips?
Ja, alltså jag kan inte ge ett tips bara, utan jag måste ge två tips.
Okay.
Och det är att använda en riktigt bra primer och ett bra setting spray. Det kan rädda allting. Det räddar.
Har du några speciella märken eller så här favoriter?
Jag brukar använda Urban Decay All Nighter Spray, Fix Spray. Och just nu så använder jag The Balm Primer. Så att
du rekommenderar dem?
Och de rekommenderar jag, absolut. De är jättebra.
Så mer setting spray och primer till alla människor som sminkar sig.
Precis.
Ja, och vill ni höra mer skönhetssnack så kan ni ju lyssna på Skönsnack om skönhet som finns också som podd på radioplay.se. Vill du vara med och bestämma vad vi ska prata om eller vill du vara med i podden, så kan du alltid höra av dig till Madeleine HB, producent Nilsson. Tack till er, Anne, Aiste och Helene. Tack så mycket.
Hej då.
Handen de Vispodden produceras av produktionsbolaget Munk.